Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Hej och välkommen till det första avsnittet av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och det är jag som håller i spakarna. Jag jobbar som komiker, programledare med mer, men har också en 20-årig anställning hos polisen bakom mig. 15 av de åren var jag ute och jobbade på gatan. Ja, varje dag läser vi om händelser där polisen har varit inblandade. Oftast är det i samband med större händelser eller så är det när polisen har gjort något fel eller gjort bort sig. I den här podden så vill jag prata med vanliga poliser om en specifik händelse i deras yrke som har påverkat dem. Och det står gästen helt fritt att välja vad som helst. Sen är jag också intresserad av vad de tycker om för polisfilmer och polisserier såklart. Vilken är bäst? Givetvis kommer vi komma in på annat också. Jag hoppas att den lite förenklade bilden som ges av poliser i media kanske kan förändras en aning genom den här podden. Min första gäst heter i alla fall Anders Rosander och han är en av mina bästa vänner faktiskt. Och en av rätt få poliser som jag fortfarande har kontakt med sedan jag bytte yrke för knappt 10 år sedan. Vi började på polishögskolan samtidigt och vi har jobbat mycket tillsammans. Och vi har många gemensamma spännande historier att berätta. Men den här berättelsen som Anders berättade för mig idag har jag aldrig hört tidigare. Och det är en mycket intressant händelse som höll på att förändra Anders yrkesval helt och hållet. Var försiktiga där ute och ha en trevlig lyssning. Ja, välkommen Anders.
Tack.
Som jag har sagt i det här introt innan så vi känner ju varandra sedan många år tillbaks.
Stämmer det, ja.
Vi är augusti 88.
Mm. 30 år snart.
Oh, herregud. Så klev vi in där på polishögskolan. Då var vi 21.
21, stämmer. Drygt 21 år, ja.
Och sen blev det så att du och jag, vi gick ju inte i samma klass, men jag tror att det var ett 10-tal klasser som började då.
Ja.
88, var mycket polisstudenter. Vi gick inte i samma klass, men vi kom att jobba väldigt mycket tillsammans.
Mm, vi kom väl i samma aspirantlag.
Ja, det gjorde vi.
Ja.
Men vi kom i kontakt innan dess, redan på skolan, för vi gjorde vår uppsats tillsammans.
Just det.
Jag vet inte riktigt hur vi träffades, men det blev så att vi åkte i alla fall till Washington DC.
Ja, just det. Det var väl, vi satt på tunnelbanan tillsammans på väg hem. Och sen så pratade vi om det här arbetet vi skulle göra.
Mm.
Vi skulle skriva en 5-poängsuppsats eller något sånt.
Mm.
Och då hade jag funderat ut att jag ville jämföra narkotikasituationen med Sveriges huvudstad och USAs huvudstad, Washington DC.
Och det är ganska digert.
Det var liksom ganska digert, ja. Och där finns ju en story också. Då hakar du på direkt. Det där vill jag hänga med på. Så vi tog upp det med polishögskolans ledning och de hade aldrig fått en förfrågan om att göra ett sånt här projektarbete utomlands.
Just det.
Så det var uppe i högsta ledningen där i alla fall. Och till slut så gav de tummen upp. Mm. Och vi ordnade med finansieringen själva.
Mm, det gjorde vi.
Och sen använde vi oss av Interpols kontakter, tror jag.
Mm.
Och sen så fick vi okej från Organized Crime i Washington DC, Metropolitan Police.
Ja, det var väldigt roligt.
Ja, det var en kul story.
Det var väldigt roligt. Sen har vi gjort massa annat tillsammans. Vi var ju med också, startade upp Rave-kommissionen, som ju, Rave-kommissionen var egentligen ett namn som det blev mer i folkmun kan man säga i media när man märkte att de här drogerna, LSD och sånt, var på väg tillbaka mycket party partyknark. Mm. Och då
så ecstasy
var ju stort, så det har väl inte riktigt försvunnit vad jag har förstått.
Men nej, det går i vågorna då.
Mm. Men så jobbade vi på den här rave-kommissionen tillsammans och var mycket på rave, ravefester.
Mm. Och det var ju Docklands i Nacka.
Just det.
Som var det stora stället där man festade och knarkade väldigt ut. Det var väldigt utbrett narkotikan där.
Mm. Ja, jag var ju ecstasy där. Jag vet inte om du var där den kvällen. Gudrun Schyman var där, men jag var där.
Nej, då hade inte jag börjat där.
Men det var... Det var intressant. Men det är en annan historia.
Det är en annan historia.
Hade du, för du är ju uppvuxen i Skåne.
Mm, stämmer.
Liten håla.
En liten ort mellan Hässleholm och Kristianstad som heter Vinslöv. 5000 invånare, cirkus.
Hur kom du på att du ville söka till polishögskolan?
Mm, det stod mellan, det var två yrkesval jag hade som dröm. Och det ena var gymnastiklärare och det andra var polis. Då blev det väl så att när jag gjorde värnplikten så ville majoren att jag skulle bli militär. Och jag sa nej, inte militär, men polis får det bli.
Okej.
Okay. Ja. Och då valde jag att skicka in en ansökan om att komma till polishögskolan, eller polisutbildningen.
Men hade du någon i din släkt eller bland vänskapskretsen som...
Nej,
inte alls.
Inte alls.
Hade du någon bild av hur polisyrket skulle vara?
Nej, det hade jag ju faktiskt inte. Jag minns en... Jag har en bok från... En sån här liten kladdbok från trean eller fyran. Där man fick rita om sitt kommande yrke. Och då hade jag ritat... Och den har jag kvar även idag då. Då har jag tjuv och polis. Alltså bankrånare. Och sen så kommer jag med handklovar. Och ska jaga de här rånarna då. Alltså rätt ska vara rätt då.
Okej. Okay.
De som inte gör rätt, de fångar man in. så den finns faktiskt kvar. Så det fanns en tanke väldigt tidigt faktiskt.
Mm, okay.
Sen när det är under handbollstiden och sånt så tyckte jag fysisk träning har alltid varit legat mig varmt om hjärtat. Jag bodde väl mer eller mindre uppe i sporthallen under uppväxten.
Just det.
Så det fanns också nära, så att säga. Men det blev polisyrket. Sökte in och kom in på första försöket.
Så jag har ju bett dig och klura på en historia som har påverkat dig, alltså under ditt polisiära yrkesliv. Och vad är det du har, vad har du funderat över?
Ja, men det finns ju många händelser som man skulle kunna berätta om, såklart. Men det som kanske var mest avgörande, det var ju alldeles i början av min karriär, innan jag hade blivit, var helt färdigutbildad som polis då. Och det var väl ett uppvaknande i hur elak världen kan vara, som inte jag hade upplevt någonsin under min uppväxt.
Vad hände då?
Ja, det var så här att först gick man ju 10 månader på polishögskolan i Solna. Och där var det ju bara, vad ska vi säga, mycket teoretiska ämnen. Man lärde sig att köra bil och lite skjutning och sådär. Men det var ju den skyddade verkstaden.
Var bodde du när du pluggade teorin här då? Första?
Då bodde jag i Ulriksdal hos ett äldre par i ett uthus. Hos ett äldre par då.
Mm.
Varken dusch eller tvättmaskin fanns där, men jag hade ju min mormor och morfar som bodde ute i Stärket i Järfälla kommun, så att på helgerna åkte jag ut dit och duschade upp och tvättade upp,
tvagade mig fräsch,
precis, ja. Sen hade jag ju, polisskolan låg ju inom gångavstånd, så att jag, det var väl tanken att man skulle åka dit och duscha.
Okay.
Ja. Så det var ganska primitivt, men det gör ingenting. Vilket fall som helst så gjorde jag ju min praktik sen efter grundkurs 1 hösten 1989, så gör jag praktik på Skärholmens polisstation.
Vad vi kan flicka in där för lyssnarna var det att då när man kom ut efter 10 månader så var man inte polisassistent.
Nej.
Men man var polisman som det hette, och det gav ju då polismans befogenhet. Stämmer, så att man fick göra allt egentligen som en polisassistent fick göra, men man var inte färdigutbildad.
Nej, och man skulle ju alltid, mer eller mindre alltid ha en handledare med sig.
Just det.
Som hade erfarenhet och rutin, såklart. Ja.
Mm.
Nåväl, den här lördagen 1989, då, det är alltså 28 år sedan, så jobbade jag i receptionen i Skärholm, och det kommer in ett äldre par och de har fått en parkeringsskada på sin bil. Så att jag har uniform på mig och går ut med dem och ska föra anteckningar var de har fått parkeringsskada någonstans.
Mm.
Och så när jag står och går runt i deras bil och antecknar någon plåtskada här och där, så hör jag att det ropas ifrån ett bostadsområde tvärs över gatan, mer eller mindre då, ett par hundra meter bort.
Vad ropar folk?
Nej, men folk skriker. Jag vet inte, det var liksom, jag kan inte identifiera vad det var. Jag hörde bara ett jätteoväsen och att det var folk som skrek. Och sen ser jag, när jag tittar närmare, så ser jag att de vinkar liksom, att jag, som att jag ska komma. Så jag börjar gå lite sakta, och sen så ser jag liksom att det är någonting som händer där borta, något bråk av något slag. Så jag börjar springa bort dit, och då ser jag hur en man sitter gränslig över en kvinna. Hon ligger på marken mot asfalten, och den här mannen, han sitter gränslig över henne och har en kniv i handen. Så när jag kommer springande och står närmar mig, då ställer han sig upp och har en morakniv i handen med sånt här rött skaft. Och den här kvinnan har ju ett flertal stickmärken i hela bålen. Och hon har på sig någon sån här vit klänning av något slag. Så man ser ju alla ingångshål.
Men såg du någon?
Nej, det gör jag. Jag såg, det kan inte jag påminna mig om. Utan det jag ser är att han sitter gränslig över henne och har den här kniven i handen.
Okej. Okay.
Så han ställer sig upp i alla fall, och jag ser ju kvinnan, jag förstår ju då att han har ju knivhuggit henne ett flertal gånger då i bålen. Men han ser, när jag kommer springande, så håller han fram kniven mot mig. Inte som att han ska hugga, utan som att han ska lämna över den.
Var du beväpnad vid det här tillfället?
Ja, jag hade pistol på mig. Det hade jag. Och den här blåa gamla uniformsskjortan och blåa pressväxtbyxor. Så att han ställer sig mot en vägg, eller jag trycker honom mot väggen, och sen så tar jag kniven från honom, och sen ropar jag till folk att ringa 112, eller om det var 90 000 på den tiden, det kommer jag inte riktigt ihåg. Och sen så han gjorde inget motstånd, utan jag höll kontroll på honom, och sen hör jag liksom hur sirenerna börjar närma sig, och sen så kommer det då både ambulans och radiobilar till platsen, och då beläggs han ju med handfängsel och stoppas in i en bil.
Men den här kvinnan då?
Var... Ja, jag var ju kvar på platsen där, och sen så var hennes mamma där också. Och då visade det sig att det var ju någon hedersrelaterat våld mot henne. Det vill säga att hon har velat skilja sig från sin man.
Okay.
Och hon gömde sig då hos sin mamma som bodde där i Skärholmen kring centrumet. Och då hade hon väl gömt sig hos mamman där, och han hade luskat ut att hon var där. Så han hade ringt på dörren, och då hade hon öppnat upp mamman där, och han hade börjat jaga sin fru, eller exfrun då. Och han hade försökt ha ihjäl henne, helt enkelt.
Hur gick det med henne då?
Vad jag tror så klarade hon sig i alla fall. Hon hade ett flertal sticksår, men hon blev omhändertagen av ambulans. Jag vet inte mycket mer om händelsen efter det. Mm. Inget som jag kan minnas sådär, men jag pratade ju med mamman en tid efter, och lite vittnen runt omkring och sådär i alla fall. Och efter det i alla fall så gick jag tillbaka till polisstationen, och sen så fick man massa ryggdunkar från kollegorna, liksom bra jobbat och hela den där biten.
Hur kändes det då när du...
Nej, men det kändes inget speciellt faktiskt. Nej, utan nej. Jag var väl lite sådär upp i varv, kan man väl säga. Att jag hade mycket adrenalin i kroppen, såklart.
Mm, mm.
Det var ingen som ville prata eller något sånt där, utan lite, jag berättade lite kortfattat händelsen och så. Jobbade klart mitt arbetspass, bytte om, satte mig på tunnelbanan, och så, då bodde jag faktiskt på Kungsholmen, min morbors lägenhet uppe vid Fridhemsplan. Så att när jag klev av Fridhemsplan, då kom en chock som gjorde att jag hade väl antagligen bearbetat lite i bakgrunderna, så att jag började storgråta när jag klev av, och benen blev jättesvaga, så att det var nästan så att jag var tvungen att lägga mig ner.
På gatan där eller?
Nej, alltså i tunnelbanan, alltså längs perrongen, när jag var på väg upp till Fridhemsplans, alltså uppe på gatunivån då. Och jag bara liksom insåg liksom hur elak världen kunde vara, som jag aldrig kunde tänka mig. Och jag hade ju ingen att prata med då, alltså. Jag var ju typ skåning i Stockholm typ.
22 år.
22 år, precis. Så att jag hade jättestarka tankar på att nej, det här är ingenting för mig. Det här är ingenting som Anders kommer att klara av. Att jag inte hade liksom den pansarhuden man behöver ha för yrket. Liksom.
Så var det så jag. Du tänkte man behöver pansarhud? Om man
ja,
ska
men
klara.
Så kände jag nog. Jag kände definitivt så. Jag kände att nej, men den här ondskan vill inte jag uppleva mer.
Men ringde du till någon, men jag tänker till min mamma? Eller?
Nej, men det kändes inte som att... Jag ville kanske ringa till henne, men jag ville inte ringa och säga att... Nej, tyvärr mamma, jag klarar inte av jobbet.
Uh-huh.
Ja.
Kändes det att du sattes på prov på något sätt? Eller?
Ja, det gjorde man definitivt. Det var snacka om uppvaknande, verkligen. Uh-huh. Och sen just att det har man kommit på efteråt, det är ju att man måste prata av sig. Man måste liksom... få berätta om sina känslor och inte att man ska bära det själv.
Var det ingen av befälen eller någonting icke. Som sa, nej. Ingen sa någonting?
Nej, det fanns inte. Jag tror inte det fanns inom polisen på den tiden. På 80-talet så fanns inte det att liksom prata ut och sånt, debriefingsamtal som man har idag. Idag måste man ha debriefingsamtal när något sånt har hänt.
Men vad gjorde då. Du den här kvällen då? Om du,
nej, jag
om
tror du var, att jag gick hem och lipa.
Det och liksom, var så?
Ja, det var det. Ja. Ja, jag var bara, ja, nej, jag vill inte jobba som polis. Så, det är väl mer eller mindre jag hade bestämt. Men det där samtalet till mamma att säga att nej, det här vill jag inte. Det var ett nedlag och det ville man inte ringa. Så att tiden gick och sen så kom måndagen och sen gick man till jobbet igen. Och sen så, ja, snart 30 år senare så är jag kvar i kåren.
Men jag märker att du blir väldigt emotionell när du...
Ja.
Det har påverkat dig oerhört alltså.
Ja, det har det faktiskt. Det har ju samtidigt gjort att de händelser som har hänt efteråt, alltså de hemska händelser som har hänt efteråt, har ju inte påverkat mig till närmelsevis som den första händelsen.
Det är så?
Absolut. Man har sett många hemska saker med folk som har hoppat och så, men det har inte berört mig på samma sätt som första händelsen.
Har du varit med om att du kanske har varit med då en yngre kollega som har varit med om något liknande där du har kunnat kanske hjälpa till på det sättet som du inte fick då?
Absolut, eller? Och det har jag varit noga med. Att vi hade en annan händelse när jag och en kollega var uppe på Sankt Göransgatan, och så är det en kvinna som hoppar från högst upp i byggnaden, och vi ser när hon studsar i asfalten och vi springer ut till henne och hon är demolerad i kroppen och sånt. Och det, min kollega, hon tog väldigt illa vid sig. Och jag var ju väldigt mån om att ta hand om henne efteråt och skjutsa hem henne och prata ut så mycket vi bara kunde då. Men jag tog själv inte åt mig särskilt mycket av det. Visst kan de tankarna och blicken av henne kunna komma tillbaka, men det var inte alls på samma sätt. 10 år senare kan man säga, än första händelsen.
Tror du, för när vi gick polisskolan 88, alltså det går ju inte egentligen, man vet ju aldrig hur man kommer reagera. Ja.
Nej, det är sant.
Den känslan som du fick när du satt på tunnelbanan, du kliver av, du känner att benen inte bär, du börjar gråta och inte kan hejda dig. Hade den känslan kunnat förhindras, tror du?
Jag tror nog att ett debriefingsamtal hade varit bra. Alltså att en jag var ju polisaspirant. Hade man haft ett befäl som har erfarenhet och som kanske kan berätta om en liknande händelse som han eller hon har upplevt, så tror jag att det skulle kunna lugna sig. Jag tror att chocken skulle kanske ha släppt lite tidigare istället för när man är själv på väg hem till bostaden. Sen hade jag ju då lördag kväll och sen hade jag söndagen.
Vad gjorde du den här helgen?
Jag kom faktiskt inte riktigt ihåg. Nej. Men jag vet att lördagen var inte en tung. Lördag kvällen var en tung kväll, verkligen. Det var det. Och jag tror att det var många kollegor upplever samma sak. Att någon gång så upplever man det där hemska liksom.
För det här måste man ju bära med sig på ett eller annat sätt. Det går ju inte. För de här händelserna kommer ju för alla poliser. Och för alla som egentligen jobbar med, jag tänker på
ambulanspersonal
sjukhus, alltså på akutvård och brandkår och så vidare. Och så vidare.
Verkligen.
Och jag vet väl att det var väl brandkåren som var först, eller räddningstjänsten var först att ha de här debriefingsamtalen.
Så polisen har lärt av brandkåren. Det stämmer.
Hade du varit med om någon händelse i ditt då ganska unga liv som hade kunnat jämföra sig med det som hände här?
Nej, absolut inte. Tvärtom. Väldigt lugn barndom.
Ja, det var så.
Väldigt trygg och lugn barndom, absolut. Så det var ju verkligen ett slag i magen.
Men det här var ju också en händelse som hände väldigt plötsligt. Du står och tittar på några plåtskador på en bil.
Ja, absolut.
Och så vinkar man på en polis och det är klart du var tvungen att gå dit då.
Det förväntas ju, när man sätter på sig uniformen så förväntar sig allmänheten att man ingriper och gör sitt jobb, såklart. Då kan man inte springa därifrån.
Men alltså än idag då, alltså vi har ju fyllt 50 båda två. Det är ju alltså då 28 år sedan det hände.
28 år sedan.
Så kommer du upp och du tänker på det här.
Alltså det är inget som jag går och tänker på sådär, utan det är ju när det är ju en händelse som alltid kommer att finnas med, och det är kanske en av de starkare händelser som jag har varit med om i mitt liv, definitivt. Men jag har ju bearbetat på ett helt annat, alltså det är ju bearbetat och klart
liksom. Nej, jag förstår.
Det är ingenting som jag vaknar på nätterna kallsvettig och så, utan, men varje gång jag tänker på det så är det ju en, någonstans så får väl hjärnan en flashback, det här var det som hände, och det var väldigt tragiskt och ledsamt, så chockerande,
och insikten då att det är bra att ta tag i de här händelserna som påverkar en väldigt starkt och prata ut med någon som har varit med.
Absolut.
Vad gör du, vad jobbar du med idag?
Idag jobbar jag på underrättelseenheten i Stockholm.
Vad innebär det då?
Då jobbar vi med underrättelseinformation och bygger ärenden gentemot kriminella nätverk som smugglar in vapen och narkotika främst.
Om du jämför när du och jag var ute och jobbade tillsammans, kan du se någon skillnad när vi åkte ut på jobb för, ja, det är ganska många år sedan vi jobbade tillsammans då, men mot för hur det ser ut idag?
Ja, alltså det är ju helt klart att det har ju blivit ett mycket roare klimat på gator och torg. Det är handgranater och det är AK-47 bland de kriminella, och det förekom ju inte när du och jag började jobba.
Jag kommer ihåg att vi hittade en Glock. En Glock är en radiobil, och för er som lyssnar vet vad en Glock är, så är det en 9mm pistol. Och det var ju en oerhört stor grej, vi hittade den i en radio. Någon hade gjort en dålig visitation.
Ja.
Så någon hade lyckats slänga alltså en Glock i baksätet på en radiobil.
Ja.
Och det kom aldrig fram vilka som hade gjort den här dåliga visitationen. Nej.
Och det var ju ett ganska ovanligt vapen då också.
Ja,
en Glock liksom.
Ja. Okej, så du märker en skillnad?
Jo, ja, det gör det verkligen.
Sen jobbade ju, vi jobbade ju mest civilt tillsammans. Du är civil också, men du är inne på polisstationen.
På kontor, ja. Precis.
Saknar du, skulle du vilja gå ut och jobba?
Ja, jag saknar det. Ja, det gör jag. Absolut. Det är där man gör skillnad.
Ja, det är så.
Ja, men så är det. Uh-huh. Man gör skillnad på gatorna.
Definitivt. Men gör du inte skillnad? Eller du kanske inte känner skillnaden lika mycket om du sitter inne, eller?
Nej, alltså nu tar man ju fram en underrättelseprodukt som man sen lägger ut till en operativ avdelning som sen ska jobba i det. Så man är ju inte med på samma sätt. Men det kanske passar min livsstil bättre nu att jobba med det jag gör nu. Och ha den erfarenheten i bagaget som jag har skaffat mig under alla åren ute på gatan själv. Då. Både liksom på span och på radiobilarna och på rave-kommissionen och så vidare.
Alltså stort tack för den här berättelsen. Den var ju oerhört spännande, och jag förstår att den verkligen, det kom ju upp egna tankar vad man själv har varit med om, såklart. Det blir ju så. Men nu tänkte vi skulle prata lite lättsammare ämne nu här. Det är ju polisfilmer.
Ja.
Alltså de har ju kollat på sen man var ung och sådär. Men har du någon favorit? Något som du skulle kunna rekommendera lyssnarna? Vad är det du gillar?
Ja, alltså som polis blir man väldigt kräsen med, om vi pratar svenska filmer nu.
Just det,
Så blir man ju väldigt kräsen hur man uttrycker sig och hur pass, vad ska jag säga, lik verkligheten själva utspelandet är. Och då tycker jag faktiskt att Johan Falk-filmerna är väldigt bra.
Okej, ja.
Jag tycker att de ser ju alla avsnitt av.
Ja, det gör det. Ja. Ja, men så är det ju såklart att man blir kräsen. Och det är ju väl alla yrken som porträtteras på film och sådär, att man vill att det ska stämma.
Ja.
Jag har ju lite svårt med han. Jag tycker inte han är så polisiär.
Nej.
Just som...
Men det är många andra karaktärer som är väldigt bra där, tycker jag.
Absolut, det håller jag med om.
Tomving.
Ja, absolut.
Ja. Så att jag tycker helheten och själva storiesarna är riktigt bra. Alltså. De är spännande och de är välgjorda. Det passar mig alldeles utmärkt. Så Johan Falk-filmerna tycker jag är bra.
Man märker ju också att det är gjort, man har gjort lite research nu när det är hur man går tillväga när man jobbar som polis, och liksom också det hur det går till efter man har gripit någon, och kanske man kontaktar åklagare och så vidare och så vidare. Men är polisfilmen, är det något du kollar på så, eller är det...
Det blir ju mest Netflix och HBO Nordic faktiskt som jag kollar på. De serierna, det är väl mest man tittar på där. Och jag gillar ju Narcos till exempel.
Just det.
På Netflix. Medellin-kartellen och Cali-kartellen. Och...
Jag har inte sett den här.
Ja, jag tycker de är jättebra faktiskt. Det finns visst en historisk vinkel också med de här stora kokainkartellerna i Sydamerika. Och hur man lyckades knäcka dem till slut då, med Pablo Escobar bland annat.
Mm. But the cocaine is still flowing. Är det inte
så? Det gör den såklart. Det är en ständig kamp att trycka ner. Så är det.
Ja.
Men man får inte ge upp.
Nej, det får man inte göra. Vi har ju en väldigt sträng narkotikalagstiftning i Sverige. Om man tittar rent internationellt så är den väl...
Jo, alltså det är absolut. Det kan man väl säga.
Ja.
Ja. Sen har den ju blivit mindre sträng sen 10-tal år tillbaka. När...
Men tänker du på lagstiftningen eller tänker du
Nej,
på straff?
Jag tänker på straffmätningen har ju blivit betydligt mildare. Exempel är ju att under vår tid på Rave-kommissionen så var ju 180-200 ecstasy-tabletter ett grovt narkotikabrott.
Mm.
Och idag ligger den mängden på 5000 tabletter. Så där har man ju liberaliserat ganska mycket.
Oj, det är ganska stor skillnad.
Ja, det är ganska stor skillnad i det fallet där. Och när det kommer till amfetamin och kokain och heroin har man också dubblat mängden man får inneha innan det blir ett grovt narkotikabrott. Anses vara ett grovt narkotikabrott. Mm. Och det gör ju såklart att strafftiderna blir ju kortare och det blir, vi har ju märkt att man kan bära mer narkotika på sig.
Just
det. Ja, det blir lite resultatet av det hela.
Vi jobbade ju även tillsammans med något som heter gatulangningsgruppen. Och då kommer man ju ihåg även på gatulangningsnivå när folk dockade sin narkotika. Man hade det ju så att säga inte på kroppen eller i kläderna utan man dockade det någonstans.
Mm, stämmer.
Och där hade vi en del roliga. Jag kommer ihåg när du och jag vi skulle se en sån klockren försäljning när någon hade dockat. Men då var det två killar som sålde höstlöv till två unga killar blåste dem. När vi skulle ta beslaget där så var det inte marijuana utan de hade sålt vanliga höstlöv. Men det är inte förbjudet att sälja höstlöv.
Nej, precis. Och då har de väl plastat in det också så att det är svårt att veta.
Absolut. Och det ska gå fort. Snuten kommer, snuten kommer.
Precis. Ja, en del bedrägerier var det också där nere.
Ja, mycket. Mm. De sålde ju armerade tuggummibitar som hasch och... Det gäller att vara kreativ i sin bransch.
Exakt.
Anders, stort tack för att du ville vara med i det här premiäravsnittet av Snutsnack.
Tack.
Och tack för att du delade med dig av den här historien.
Det var så lite så.
Tack så jättemycket.
Tack.